Men hon tänkte att det var en bra lillgammal liten flicka, den där Selma, som hade kommit hem ifrån Stockholm. Det allra värsta var att jag talade stockholmska hela tiden. Det visste jag inte själv om, men Aline Laurell tog det som ett bevis på hur tillgjord och bortkollrad jag var. För den som var född i Värmland, den skulle väl inte skämmas för att tala sitt modersmål. Jag svängde mig med namn såsom Drottninggatan och Berseljepark och Slussen och Blasieholmen. Jag talade om vaktparaden och Kungliga slottet. Jag hade varit i katolska kyrkan. Jag hade sett Sankt Göran och Yttersta domen i Storkyrkan. Jag hade fått låna alla Walter Scotts romaner av morbror Oriel. Och jag hade läst för en så snäll lärarinna som hade sagt att hon trodde att jag nog skulle kunna bli lärarinna. Jag med, då jag blev stor. Allt det där satt Aline Laurell och hörde på, och hon tänkte att den här flickan som var så egenkär, den kunde hon aldrig bli vän med. Och eftersom det bara är några veckor till sommarlovet då Aline och Emma ska resa hem till sin mamma i Karlstad, så säger pappa att det inte tjänar något till att jag börjar läsa för Aline, utan jag får vara fri och ledig ända till hösten. Och det är ju så roligt att gå ut i köket och prata med hushållerskan och att se på Gärdas dockor och att leka med hundar och kattungar och att läsa högt för mamma i Nössels allmänna historia för fruntimmer och att hjälpa faster Lovisa att sätta och så i trädgården. Men när jag har varit hemma ett par dagar så går jag ändå in i barnkammaren en förmiddag mitt under läsningen. Inte för att få läxor eller räkna eller skriva förstås, utan bara för att se hur det bär sig åt. Aline håller på att förhöra Anna och Emma i katechesen. Och Anna läser just upp det långa svåra språket om hedningarna som icke hava lagen. Sedan Anna har slutat uppläsningen så börjar Aline tala med henne och Emma om samvetet. Hon förklarar hela det långa, svåra språket så bra att Anna och Emma alldeles förstår meningen och jag med. Jag tycker att Aline har så rätt när hon säger att vi alltid ska göra det som vårt samvete bjuder oss. För då slipper vi samvetskval. När lektionen är slut slår klockan 11 och Anna och Emma får lov till 10 minuter och springer ut för att leka. Men jag stannar kvar i barnkammaren. Jag ställer mig bredvid Aline och jag blir så het om kinderna och frågar med så låg röst att hon knappast kan höra mig. Om hon kan hjälpa mig att skicka 24 skilling till Laxå station till en barnvaktshustru som bor där. Ja, det skulle jag väl kunna, säger Aline, om du bara vet vad hon heter. Nej, det vet jag inte, säger jag. Men se, det var så att när det tåget som jag får hem med kom till Laxå station så körde det över en barnvakt. Jag såg honom inte, men det sa på tåget att han hade blivit skuren mitt i tu. Ja, så säger Aline, och nu tycker du att det är synd om hans hustru. Hon skrek så förfärligt, säger jag. Hon kom springande fram till station. Aline kan inte begripa hur hon skrek. Det sa också att hon var fattig och hade många barn. Nu minns jag att jag har läst om det där i tidningen, säger Aline. Men gjorde det inte en insamling? Jo, säger jag. Det gjorde de. Det kom en konduktör in i våran vagn, säger Aline, och frågade om vi ville hjälpa barnvaktshustrun. Och det var många som gav, men jag gav ingenting. Hade du inga pengar då, säger Aline. Jo, jag hade 2 12-skillingar, men... Ser Aline, jag hade ämnat köpa brända mandlar och nötter för dem när jag kom till Karlstad, för att jag skulle ha något med mig hem till Anna och Gärda. Och det gick så fort, ser Aline, konduktören hade så bråttom att han aldrig såg åt mitt håll, och jag kommer inte för att lämna fram pengarna. Men nu vill du ändå sända dem. Ja, om Aline bara vill hjälpa mig att skicka dem. Jag köpte inga brända mandlar i